muted.
Då önskar vi varmt välkomna till Resurs Holdings kvartalspresentation för det tredje kvartalet 2017. Jag heter Sofie Tarring och jobbar med investerarrelationer. Dagens rapport kommer att presenteras av Kenneth Nilsson, vd och koncernchef, och Peter Rosén, CFO. Därefter kommer vi öppna upp för frågor som kommer att modereras av Peter Kessiakoff från SEB. Då kör vi igång och välkommen upp till Kenneth och Peter.
Tack så mycket för det, Sofie. Hej alla, välkomna. Vår sjunde kvartalsrapport som börsbolag. Vi har ju gjort några fler som bolag, 40 år gamla. Vi är stolta över att kunna visa upp de här siffrorna. Vi växer bra med 13%, vilket är betydligt över de mål vi har guidat medellång sikt. Vi gör det med god kontroll över våra kostnader. Och vi gör det med god kontroll inte minst över våra kreditkostnader. Så vi känner att vi har väldigt bra kontroll över vårt bolag och vi är väldigt stolta över det jobb vi gör. Så där kanske jag skulle göra. Som ni vet har vi en över årtionden utvecklad affärsmodell. Vi brukar beskriva den så här. Vi sysslar med säljfinans. Vi kommer från retail. Ingen annan bank ligger lika nära svensk och nordisk retail som vi gör. Vi jobbar med att förstärka deras försäljning, att förstärka lojaliteten med deras kunder. Över åren har vi lärt oss hur man bearbetar databasen. Den kanske minst den är 5 miljoner stor och vi har kreditbeteende på så sätt alla kunderna. Vi säljer varandra produkter såsom Supreme Card och våra lån på databas. Samtliga våra segment går enligt plan eller bättre. Tänkte jag att vi skulle gå igenom segmenten lite snabbt. Vi har fortsatt god tillväxt i Payment Solutions. Och vi växer med 7%. Det är låneboken som växer med 7%. Och en marknad som växer med 3,5-4. Vi växer alltså vår lånebok dubbelt så mycket som en underliggande marknad. Vi har en marknad där vi ser att snittkvittorna går ner. Det blir mer och mer småköp på marknaden. Vilket gör att det blir svårare att bygga lånebok. Så prestationen i vår värld är väldigt hög. Vi har startat upp ett antal nya partners under kvartalet. Vi har fått äran att jobba med Lufthansa, Miles & More. Vi körde inledningsvis i Sverige, men vi hoppas på att det ska bli en nordisk affär. Vi har fått in en näthandlare i VVS med Citycorp som kör vår checkout. Som har tidigare jobbat med en annan aktör i branschen. Så vi hävdar oss väl inom e-handeln. Vi har också skrivit ett avtal med ett företag som heter Upgraded som har specialiserat sig på Apple-mobiltelefoner. Vi har tecknat avtal så att vi nu kör alla Apples premium resellers. Det handlar om att man köper en telefon, tecknar det här abonnemanget och kan byta telefonen i ett visst schema. Det här kommer sannolikt att spridas på fler butiker än just Apple-butikerna. Och vi tror att vi har god chans att kunna vara med där. Vi har också jobbat en hel del med vårt Supreme Card som är med i detta segmentet. Vi har haft bra framgång. Vi har testat att öka ansträngningen att sälja på inkommande telefoni. Det har under tid varit svårare att sälja Supreme. Så som vi och många andra gör på flygplatser, på gator och torg och också via DM. Och det har då fördyrat anskaffningskostnaden. Därför har vi då börjat sälja på inkommande telefoni och vi har stor framgång med det. Så att vi har ökat ut vår bemanning för att klara detta. För att här tävlar vi då med att inte sänka servicen mot våra kunder. Vi måste kunna göra båda delarna och vi ser lönsamhet i det och det går väldigt bra. Vårt consumer loans växer med 17%. Och vi ser att det är störst tal i Sverige och Norge. Men vi har högst procentuell tillväxt i Danmark och Finland. Både Danmark och Finland har varit länder där vi har haft lite svårt att få fart. Men sedan en tid så gör vi tester i Danmark. De har slagit väldigt väl ut. Vi går utanför vår egen databas. Och det gör vi därför att i Danmark är det svårt att få bra data på kunderna. Det har gått bra som sagt och vi fortsätter nu att utvidga det testet. I Finland har vi också gjort förändringar och vi har sett kraftiga ökningar i vår försäljning på consumer loans. Vi ser i Sverige en ökad ticket size. Vi har gått lite utanför våra vanliga ramar och börjat sälja lån med något lägre ränta till kunder med ett bättre kreditbeteende och större belopp. Vilket vi också ser att det har gått väldigt bra för oss. En intressant iakttagelse i kvartalet förresten är att vi har sålt de kunderna vi har tagit in med nyutlån eller boostade lån. Så 85% kända kunder sedan tidigare och det inkluderar Jobbank. Så det är samtliga våra kunder som kom in och ökade sin belåning hos oss under kvartalet är kända, 85%. Det säger ju en del om varför vi är så bra på att hålla kreditrisken låg. Vi har, som ni vet, brottats med problem inom vårt försäkringsområde. Vi, för några år sedan har vi ner bil och civil, ganska höga kostnader. Vi har också haft en engelsk försäkringsaffär på reseförsäkringar som inte var speciellt lönsam. Vi har avvecklat den. Allt det där är ur böckerna nu. Vi växer kvartalet på vårt försäkringssegment med 8%. Vi ser att vi får tillbaka, vi får payoff för de ansträngningar vi gör. Vi tar in nya kunder och vi känner att vårt försäkringssegment är välstädat och riggat för att kunna gå en positiv framtid till mötes. Så att även här har vi stor framtidstro. På tekniksidan så skulle jag vilja speciellt nämna ett par saker som vi har utvecklat av framgång. Vi har byggt ett system som vi kallar för kompassen. Och kompassen använder man för att navigera. Och det här systemet navigerar våra handläggare på kundtjänst, vår business support. Så att de vet hur de ska agera när en kund ringer in. Kompassen kan hjälpa till att säkerställa att kunden är identifierad. Och det gör vi via mobilt bank-ID. En stor del av de kunderna som ringer till oss identifieras alltså med mobilt bank-ID. Och vi vet vem kunden är. Vilket gör att vi kan prata öppet med kunden och göra affärer med kunden. På ett helt annat sätt än vad vi kunde innan. Och vi var en av de första bankerna i Sverige att börja jobba med mobilt bank-ID för att identifiera kunden. Kompassen kan avgöra och avgöra vad det är för sorts kund som ringer in, vilken typ av produkter kunden har. Vad är sannolikheten att den här kunden kommer vilja ha en Supreme Card, en betalförsäkring eller ett konsumentlån? Hur stort konsumentlån kan vi låna den här kunden? Eller kanske vi ska ha båda delarna? Allt det här har vi i den här tekniken som vi kallar för kompassen. Vi har fortsatt våra tester med robotics och de har varit framgångsrika. Vi har satt i produktion ett antal enklare tjänster som nu är rutiner som nu är helt automatiserade. Och här vill jag trycka på att allt det vi gör för att förbättra och effektivisera vår business support använder vi för att kunna göra bättre för kunderna. Det här går till ökad kundnöjdhet. Så att i första hand så handlar det om att göra detta för att sänka kostnader. Utan de sänkta kostnaderna som ni ser är resultatet av annat. Det är inte resultatet av att göra detta och det kommer heller inte att bli resultatet av detta under en tid framöver. Vi har såklart LoyalPay och vi har lanserat LoyalPay i Finland. Och det har varit en intressant lansering eftersom att i Finland så är andelen Android-telefoner betydligt högre än i övriga Norden. Det är också så att mognaden på marknaden för betalterminaler är mycket högre. Så att där funkar det på ett betydligt bättre sätt än vad det gör i Sverige. Vi har nu LoyalPay i Sverige, Finland och Norge. Vi kommer att lansera på sikt i Danmark. Vi har fått Apple Pay som lanserade alldeles nyss. Vilket vi tycker är väldigt positivt. Vi har väntat på det. Samsung lanserade det för några månader sedan. Det är väldigt svårt att driva förändringen i marknaden när man är i sammanhanget så pass liten aktör som vi är. Så att vi kommer att ha stor nytta av att Apple nu hjälper till att driva på marknadsutvecklingen. Och vad det handlar om i huvudsak är ju att man kan ju tro att bara för man har en mobil plånbok så behöver man inte ha med sig sin andra plånbok. Då får man ta springen ut rätt många gånger kan jag säga. Därför att det är tyvärr så att det funkar inte på hälften av terminalerna som vi kan läsa i media att nu är 50% upp och klara. Det kanske de är, men de är inte inställda på rätt sätt så det funkar inte. Så det är ett jobb att göra. Och vi tror att under 2018 kommer det ske stora förändringar på det eftersom att vi nu har två drakar som hjälper till att trycka på. Vi har digitaliserat offline. Vi har vår digitala ansökan som jag berättat om tidigare. Vi ser att den har stabiliserats runt 65-70%. Det betyder alltså att det finns fortfarande ett stort intresse ute i marknaden för analog hantering. Vi har nu båda. 65% av vår affär i offline-handeln är digital. Den andra är fortfarande med papper och penna. Vi tror ju att det är otroligt viktigt att inte stirra sig blind bara på att digitalisera eller att e-handel, utan det handlar också om att ta grepp och digitalisera offline-handeln. Därför att den kommer alltid att finnas. Vi ser till exempel som Amazon som startar butiker, som köper kedjor för att komma åt marketplaces. Så det handlar väldigt mycket om att finnas i båda kanalerna. Vi gör det. Vi har lanserat vad vi kallar för App Online. Det är en mobiltjänst där kunden själv kan söka kredit i butikerna. Det fungerar fullt ut i Danmark. Vi lanserade det först. Kunden kan ta sin mobil och gå fram till en produkt, scanna den och söka kredit anpassat just det beloppet. Eller kan bara starta upp tjänsten och söka en kredit rent generellt i just den butiken. När man kommer fram till kassan är allting klart. Finns i butikens system, det är integrerat, kunden är klar att handla. Vilket förenklar betydligt för handlaren, men det förenklar också för konsumenten. För vi vet att många konsumenter vill inte ställa frågan. De vill inte fråga om de får låna pengar. Utan de vill sköta det själv. Vi hjälper dem att göra det. Sen, innan jag lämnar över till dig Peter, tänkte jag ta några ord kring det här med cost of risk. Jag har följt med intresse media och det skrivs ganska så mycket om att vi nischbanker förväntas få problem med kreditförluster och höjda räntor när konjunkturen vänder. Hur det förhåller sig med övriga nischbanker får ju såklart vara en av dem står för. Men när det gäller Resursbank så vill jag gärna ha ett ord med i den debatten. Det här är våra kreditförluster sedan 1990. Det här är siffror som vi visade upp i vår IPO. Det här är siffror som är kontrollerade. Vi har siffror som har rört sig mellan 1-3% fram till 2005. Och runt 2-3% sedan 2005. Ni vet själv hur många kriser och många konjunkturer vi har haft under den tiden. Inte minst en finanskris. Det som skiljer oss från de flesta andra. Vi har en kort duration på vår payment solution. Så vi har 6 månader och vi har låga snittkrediter på ungefär 1500 kronor. På vårt consumer loans har vi 3 år och vi har under 100 000. Och vi har absolut inga bolån eller andra större lån med hög risk i. Och vi känner våra kunder. Det är stor skillnad för vår resursbank och många av de andra. 85% i oktober var en kunder som vi känner sedan tidigare. Så att oroa sig för att resursbank ska drabbas av okontrollerade kreditförluster. Det är att oroa sig i onödan. Det kommer inte att hända. Peter, ska du ta det därifrån?
Tack så mycket. Det är alltid skönt att höra att man inte behöver oroa sig, framförallt om man jobbar inom det område jag gör. Men Kenneth har naturligtvis rätt. Jag tänkte ta igenom sifferdelen av kvartal 3, som egentligen är det mest intressanta av alltihopa. Och det är precis som Kenneth sa. Det här är vårt sjunde kvartal som börsnoterat bolag. Och vi levererar återigen ett kvartal som är över tidigare kvartal. Vi har en lånebokstillväxt på 13% i rapporterad valuta till 23,2 miljarder kronor. Valutarensat är 14% tillväxt. Det här är en tillväxt som är i linje med eller strax över det vi har levererat sen vi gick på börsen. Vi levererar samtidigt ett resultat efter skatt på 280 miljoner kronor. Vilket är det högsta resultat vi har levererat som bolag tidigare. Det ökar inte riktigt samma takt som låneboken. Och jag kommer tillbaka till varför. Men det är huvudsakligen påverkat av ett lägre finansnetto. Och vi har under den här perioden fått högre kostnader för vår insättningsgaranti. Så vi tittar på den underliggande verksamheten så växer den med samma takt. Det här återkommer jag till med lite mer detalj så småningom. Tittar vi på låneboken och på våra två segment så växer vi som sagt 13%. Payment Solutions växer med 7% i rapporterad valuta eller 8% i valutarensat. Det här är ju som Kenneth sa ungefär dubbelt så mycket som den underliggande retailverksamheten i Norden växer. Och vår tillväxt kommer dels ifrån existerande partners där vi fortsätter att utveckla våra samarbeten men även med nya partners som vi tar in löpande. Och tittar vi på consumer loans så växer 17% i perioden eller 19% valutarensat. Och här har vi tillväxt i alla våra fyra marknader. Men rent pengamässigt så är det Sverige och Norge som bidrar mest. Men procentuellt sett så är det precis som Kenneth sa så ser vi större tillväxt från Finland och Danmark men då från lägre nivåer. Tittar vi på vår operating income så växer den 7%. Och vi ser här i kvartalet en NBI-marginal på 12,8%. Vilket om vi jämför med Q2 är ungefär 30 punkter lägre. Skälet till att marginalen i det här kvartalet är lägre är två saker. Det ena är att vår finansnetto, det vill säga det vi får avkastning på placeringar i aktier till exempel, är negativ i kvartalet på grund av hur börsen har utvecklats. Vi har en kostnad i perioden 6 miljoner kronor. Kvartal 2 hade motsvarande en intäkt på 4. Så här har vi en skillnad på 10 miljoner kronor. Det är den ena saken. Den andra förklaringen till varför NBI-marginalen sjunker det är att vi som bolag har fått ökad kostnad för insättningsgarantin. Och det har vi fått besked om nu här. Och då tar vi kostnaden för 3 kvartal i kvartal 3. Och det är ungefär 4 miljoner kronor. De här två posterna tillsammans förklarar att vi går från 13,1 till 12,8% i NBI-marginal. Så den underliggande verksamheten visar inte på en lägre marginal här i kvartalet. Tittar vi på våra kostnader så ökar de i absoluta tal med 7% jämfört med samma kvartal förra året. Den här ökningen är driven av att vi investerar mer bakom IT än vad vi har gjort tidigare. Och det som vi har sagt under tidigare kvartal att Den investeringen bakom IT gör vi framförallt för att driva produktutveckling, för att kunna erbjuda våra retailpartners och våra konsumenter bättre produkter. Sekundärt finns också över tid en ambition att de här investeringarna ska leda till ökad effektivitet. Så på sikt så kan man förvänta att det även kommer påverka vår utveckling i K-tal positivt. Men framförallt är drivet av att växa och driva ut verksamheten framåt. Vill poängtera att kvartal 3 är, vi ser ett KI-tal på 39%, vilket är väldigt lågt. Och det är något lägre än vad vi hade samma kvartal för. Det här kvartal 3 är påverkat av säsongseffekter. Och det har med semesterskulden att göra. Så vi ligger väldigt lågt i kvartalet. Och man kan förvänta att KI-talet kommer gå upp kvartal 4 när vi är tillbaka på en normal kostnadsnivå. Samtidigt visar trenden här att vi fortsätter att förbättra vårt KI-tal. Och som ni troligen känner till så har vi ett mål om att nå 40% inom någon års tid. Och det är vi väldigt bekväma med det målet. Och det återkommer jag till här lite senare. Tittar vi på kreditförlusterna så behöver jag nästan inte kommentera, för det har Kenneth just gjort. Men jag gör det ändå. Vi levererar ett kvartal med 1,8% i kreditförluster. Som är stabilt. Visar något nedgång. Trend. Och det här är ju historiskt låga siffror för oss. Vi är egentligen mest bekväma prissätta risk någonstans mellan 2-3%. Så för oss är det här väl låga tal. Vi tar en kort titt på våra tre segment, hur de har presterat i lite mer detalj. Börja med Payment Solutions så nämnde vi att vi har en lånebokstillväxt på 7%, vilket då är i stort sett dubbelt så fort som retail växer. Vi har en marginal på 14,1%. Det är något lägre än vad vi hade samma kvartal förra året. Och det här är, som jag nämnt tidigare, att vi tar in en något annorlunda kundmix än vi har haft historiskt. Vi har det senaste året, eller åren, tagit in retail partners som har en något lägre NBI-marginal. Men vi har också samtidigt lägre administrationskostnader och till viss del lägre kreditförluster. Så tittar vi lönsamheten längst ner så bidrar de totalt sett till vår lönsamhet. Kreditförlusterna är på samma nivå som förra året och det gör att vi har en stabil riskjusterad NBI-marginal. Tittar vi på konsumentlån som är det segment som växer snabbast med 17% eller 19% valutarensat. Här ser vi att NBI-marginalen är stabil jämfört med de senaste kvartalen. Men den sjunker jämfört med samma kvartal förra året. Och det är huvudsak drivet av att Jabank och Norska Bank växer snabbare än de här 17%. Och Jabank blir då en större andel av gruppen och de har en lägre NBI-marginal. Samtidigt kommer Jabank med lägre kostinkantal och något lägre kreditförluster. Så när vi tittar lönsamhet längst ner så är det fortfarande en positiv utveckling. Och över tid så ser vi också att våra kreditförluster sjunker något. Det här kommer ta tid men vi förväntar att de kommer fortsätta sjunka något framöver. Och det är för att förutom Jabank så tar vi in något större ticket size. Och de här lånen visar lägre kreditförluster. Men det är en fördröjning från det att man tar in ett lån till att kreditförlusterna utvecklar sig. Då tittar vi på vårt sista segment, insurance. Så växer vi våra premier med 8% om vi justerar, som ni ser i nedre vänstra hörnet. Om vi justerar för den engelska reseförsäkringen som vi stängde ner förra året. Skälet till att vi stängde ner den var att den var volatil och inte lönsam. Och som ni ser i den högra övre delen så visar vi nu ett tekniskt resultat på 19 miljoner kronor för kvartalet jämfört med 11 miljoner kronor förra året. Och det är i kvartal 3 och 4 som ni kommer se den positiva effekten av att vi har stängt ner det engelska reseförsäkringsprogrammet. Tittar vi på vår kapitalsituation så är den stark. Vi ligger med marginal över både kärnprimärkapitalmålen och totalkapitalmålen. Vi är ett bolag som genererar mycket kapital. Och dessutom i kvartal 3 så är det nu synligt det tillstånd vi fick från FI att göra ett undantag vad gällde en goodwillpost relaterad till Jabank. Och vi har nu ett kärnprimärkapital på 14% och totalkapital på 16%. Vilket är med marginal utöver både regulatoriska krav och vår interna målsättning. Jag kan också nämna att i det här så har vi, precis som i tidigare kvartal, avsatt 150 miljoner kronor för en förväntad utdelning. Det vill säga per ackumulerad Q3 så har vi avsatt 450 miljoner kronor. Tittar vi på vår finansiering så har vi under kvartalet emitterat ytterligare, och det har vi för första gången gjort i Norge och norska kronor, 400 miljoner norska kronor. Och det här är i linje med vår strategi att diversifiera vår finansiering och även ta steget över till andra valutor för att få en bättre valutamatchning. Och vi ser nu att vår inlåning ligger på strax under 80% och övrigt finansiering kommer från MTN och ABS. Och slutligen, om vi tar och tittar på var vi står i förhållande till våra finansiella mål, så har vi sagt att vi siktar på en årlig tillväxt på ungefär 10% av vår lånebok. Och vi levererar 13% här i kvartalet, eller 14% om vi tittar valutarensat. Så vi är med råge över det målet. När det gäller NBI-marginalen så har vi sagt att vi ska ligga i spannet 13-15%. Kvartalet kommer ut under, eller strax under, 12,9%. Och det är påverkat av det jag nämnde tidigare med negativ avkastning på finansnetto och ökade kostnader för insättningsgarantin. Ackumulerat så har vi ett KI-tal på 41,3%, vilket är ganska nära vårt mål på 40%. Men man kommer ihåg att det målet, när vi gick ut med det, så är det om cirka 1-2 år att vi ska nå det. Så vi är väldigt bekväma med målet om 40%. Kreditförluster på 1,8%, vilket då är under det spann på 2,3-3%. Så historiskt låga kreditförluster. Och här har vi legat de senaste kvartalen också. Och tittar vi då lönsamhetsmässigt och avkastningsmässigt så har vi sagt att vi ska ha rota på 30% med 12,5% primärkapital. Och vi ligger på 30,1%. Så det är en hög lönsamhet hittills i år. Och som jag nämnde tidigare så vad gäller våra kapitalmått så ligger vi på 14 respektive 16%. Vilket då är med marginal över såväl regulatoriska krav som våra interna målsättningar. Och det summerar den mer finansiella genomgången av det tredje kvartalet och där vi står hittills i år. Ta gärna frågor.
Ja, tackar för det. Jag tänkte inleda med några frågor innan jag lämnar vidare. Det första är väl egentligen på kostnadssidan, som väl egentligen det som förvånade mig positivt i kvartalet. Bättre kostnadsutveckling än väntat. Kenneth, du skriver bland annat i vd-ordet att ni håller på med mer digitalisering och automatisering av interna processer. Du nämner också här under presentationen. Och i det så skriver också att det här kommer möjliggöra för att inte kunna ta på er mer volymer till utan egentligen ha en väsentlig kostnadsökning. Kan du prata lite mer om det? Säga, vad ungefär ska man förvänta sig i termer av kostnader framöver? När du, för jag skulle kunna tolka det som att kostnader i praktiken skulle kunna vara oförändrade i absoluta tal trots ökade volymer.
Vi har valt att låta de besparingar vi går och gör att öka kundnöjdheten, så att vi siktar på att bättre kunna serva våra kunder till samma kostnad. Vi siktar inte på i detta läget att få ner kostnaderna, för som jag sa innan, jag tycker vi har bra kontroll över övriga kostnader i verksamheten och vi ser att de är på väg neråt. Och jag känner inte att vi har behovet av att använda de här besparingarna för att ta ner KI-talet. Jag känner mer att vi har behovet av att förbättra vår kundnöjdhet. Att säkerställa att vi är en aktör som kommer närmare kunderna. För jag tror att det där slaget kommer att stå i framtiden. Det kommer att handla om att serva kunden på bästa möjliga sätt. Och det är billigare att göra det innan det är för sent än att försöka hinna fatt när tåget har gått. Så att vår tanke är att använda besparingarna för att kunna styra om vår business support att bli mer kundupplevelsefokuserad.
Men om man tar exempelvis alltså antalet anställda, det är upp ungefär nästan 30 anställda på ett år. Om man tittar det framöver, kommer man se påverkan av de här delarna på att antalet anställda kanske inte växer i den takt som det har gjort tidigare?
Om du pratar om just business support så skulle jag kunna tänka mig att vi ser den trenden att takten på antalet anställda kommer minskas. Det blir alltså mer skalbart. Men sen har sedan sett så ökar vi vår försäljningsvolym på vår payment solutions och consumer loans, så där kommer vi öka antalet anställda och inte minst kommer vi ha en viss fortsättning på IT även om vi kanske ser den stora puken har varit. Så att det är svårt att säga, om man tittar på helheten så Självklart så siktar vi, om man tittar på helheten, siktar vi ju på att bli mer skalbara. Det är ju en del i att kostnadstalet går ner. Men var det kommer från, det är det här med att kunna finjustera sin verksamhet efterhand och från tid till annan.
Mm. Om man tittar sen på affärsområdena, och så konsumentkrediter är det som fortsatt växer snabbast då. Och ni nämner då bland annat Finland och Danmark som växer bra, men från mindre nivå då. I Finland så har ni rullat ut en ny plattform som ni då säger har möjliggjort för er att få bättre tillväxt där. Nu får vi inte siffror på det exakt, men kan vi säga, prata någonting i termer om liksom hur stort tillväxtbidrag kommer från Finland och Danmark, som trots att det har varit ganska liten del av verksamheten historiskt sett?
Vi ger ju inte landinformation. Det är möjligt att vi återkommer till lite senare under året. Så det gör vi inte. Men om vi tittar, jag tror ett par saker som är viktiga. Det ena är att vi kommer från låga nivåer. Så om vi tittar rent finansiellt så är det fortfarande Sverige och Norge som bidrar mest i kronor räknat. Det är däremot som det vi har lanserat i Finland som hjälper Finland växa är ju någonting vi kommer rulla ut även i övriga länder för att kunna möjliggöra större tillväxt även där.
Mm.
Att, vi börjar i Finland och sen går vi vidare över till de andra länderna.
Mm. Och vad gäller just i Danmark som ändå, när man tittar på de nordiska konsumentbankerna, så är ju typiskt Danmark en marknad som många har varit och står vid sidan om. Kanske som har dragit sig tillbaks från förluster i samband med finanskrisen. Nu har ni börjat växa mer i Danmark då, också även utan en kunddatabas. Hur ska man se tillväxten där just nu, men också framöver i termer av här med doppatorna, testa modellerna utanför kundbasen, men sen också våga växa i större utsträckning där? Var skulle ni säga att ni står där just nu?
Jag kan säga att det är precis så vi jobbar. Vi doppar tårna och vi testar. Och det handlar väldigt mycket om vår riskaptit. Och som du säger, Danmark är ju ett land som många har valt att avstå från. Och det är klart att vi har haft de funderingarna också genom åren. Ska vi vara i Danmark eller inte? Men vi ska vara i Danmark. Det är en del av Norden och vi är ett nordiskt företag. Att doppa tårna, att känna efter vad händer när man gör den här typen av kreditbedömningar på den här typen av kunder, det är ett rätt bra sätt att göra det. Och när man då benchmarkar den med annan erfarenhet man har, så ser vi ganska snabbt att den här vägen känns öppen. Vi går såklart inte ut med stora lån, utan vi går ut med mellanstora lån, små lån, mellanstora lån för att se vad som händer. Och vi har fått, och sen gör vi såklart vintage-analyser för att säkerställa att vi efter 3 månader och 6 månader och så vidare har ett bra utfall. Och det ser väldigt positivt ut, så att vi fortsätter. Vi skruvar inte upp nivåerna som vi har i Sverige och liknande till höga tal, utan vi fortsätter med små och mellanstora lån och bredda marknaden. Och vi gör det utanför vår kunddatabas. Vi känner oss komfortabla med det.
Mm. Jag kan göra ett tillägg också. Ett av skälen till att vi känner oss bekväma är att vi har en organisation fysiskt på plats.
Mm.
Danmark är en svår marknad, och vi tror att en förutsättning för att lyckas i Danmark är att man faktiskt har en organisation, personal på plats som kan marknaden.
Men skulle ni säga att ni nu är i det stadiet där ni inte doppar tårna längre, utan snarare att man försöker utnyttja den tillväxtmöjligheten som du ser? För det, som du säger, Kenneth, att vägen känns öppen i Danmark.
Vi har vatten upp till ankarna.
Mm.
Så att det är hela foten inne.
Okej. Sen tänkte jag inte komma in på Norge. I Norge får vi nya riktlinjer på plats egentligen från 1 oktober. Som då säger bland annat att maxamorteringstiden ska vara, eller löptiden ska vara 5 år på lån och så vidare. Och nu har jag inte siffror uppdaterade för hittills i året. Men vi får siffror för att norska dotterbolag med lite fördröjning. Och tittar man hittills i år, eller fram till halvårsskiftet, så ser det ut ungefär som att Norge stått för ungefär 50% av lånebokstillväxten. Och med de här nya riktlinjerna så kommer på plats. Hur ser ni tillväxtmöjligheter i den norska marknaden framöver? Och hur ser ni för, och vad tror ni att det får för påverkan för gruppen som helhet?
Det är ju för tidigt att svara på hur stor påverkan kommer att bli. Det är en månad och det är kvartal 4 som vi har haft påverkan. Det finns en viss påverkan. Vi ser att marknaden är lite orolig. Den vet inte riktigt hur den ska tolka det här, de här guidelines som finns. En del är regler, en del är rekommendationer. Det finns vissa som går hela vägen, andra som inte gör speciellt stora förändringar alls. Och innan vi säger för mycket vill vi se hur marknaden utvecklas. Men självklart så är det ju så här, att ett av skälen till att vi ser 85% i Q3 på kunder vi känner, det är att vi ökar ju försäljningen till kunder vi redan har. Testa nya vägar fram, och det har vi gjort redan i Q3, testat det, även i Norge på Jarbank. Samt att vi har ju ökat trycket på att växa i Finland och Danmark. Så att om vi nu skulle tappa i i Norge, så har vi två nya marknader på gång som kommer att hjälpa till att hålla fart tillväxten.
Så ni känner att Finland och Danmark exempelvis har möjligheten att kompensera för ett Norge som eventuellt skulle kunna bli väsentligt svagare än vad det har varit?
Beroende på hur stort tappet blir i Norge. Och det är lite tidigt svar på ändå, men det kan ju såklart bli fråga om stora tapp. Det vet vi ju inte än. Vi vet inte om hur marknaden eller hur myndigheterna kommer att agera där om aktörerna inte följer dem fullt ut. Mm. Vi har som sagt sett båda delarna. Vi försöker följa, eller vi följer så gott vi kan. Vi känner att vi har framtidstro på marknaden även i Norge.
Jag har några frågor från publiken. Jens.
Tack. Om vi börjar lite grann på marginalerna, så vi får väl hoppas kanske på kapitalmarknadsplan och få lite mer detaljer där. Men vad som är svårt för oss, det är ju att försöka ta ut den här produktmix-effekten på marginalen. Kan ni i alla fall ge en liten guide om hur det ser ut i de olika länderna? Är det bara produktmixen eller är det också sjunkande marginaler?
Svaret är ja och ja. Om vi tittar på det som påverkar oss mest här nu, så är det framförallt en mixförskjutning. Och då är det, om vi tar de stora dragen, så är det Jarbank som blir en större andel på konsumentlånesidan. Och det påverkar vår marginal på konsumentlån. Sen har vi ju själva medvetet gjort ett val att när vi tittar i vår databas, kunddatabas, att vi kan gå för det vi kallar större tickets på konsumentlån. Och även där kommer marginalen sjunka något. Och vi tror också att kreditförlusterna kommer sjunka. Så där har vi en mixförskjutning. En del har vi redan sett och vi kan förvänta det, att det så småningom att det kommer fortsätta utvecklas. Vi har också en viss mixförskjutning mer från kundperspektiv och hjälp på payment solutions. Allt det här sammantaget gör att vi har de marginaler vi har här och nu. På sikt så tror vi ju att det kommer vara en viss press både på retail financial payments och konsumentlån på våra marginaler. Men vi tror ju att det är en långsam utveckling, och det är ju därför vi också tittar på precis det som Kenneth pratade om. Vi investerar bakom IT för att kunna erbjuda våra kunder en bättre upplevelse och bättre produkter. Dels för att driva volym, men dels också för att kunna titta på hålla våra marginaler. Och på sikt kommer vi titta på vår kostnadssida också. Så ja, vi har en effekt här och nu, och på sikt över ett antal år så tror vi att marginalen kommer att sjunka något, men inte inga dramatiska.
Bara så att jag tolkar det rätt. Om vi skulle kolla helt like for like, alltså ni skulle inte byta någon produkt, varken olika länder eller olika storlekar, olika kunder, så är ni ganska, på kredit, om vi kollar kreditskalan, ja. Så har den inte förskjutit sig speciellt mycket under senare tid, om man ska förstå rätt.
Ja.
En annan fråga om vi kommer tillbaka till Danmark. Som ni pratade tidigare och Peters fråga med vissa valt att inte gå in där alls. Hur ser ni på Danmark? Behöver ni prissätta den annorlunda? För att ni har inte datan som ni har i de andra länderna, och datan finns inte heller på marknaden på samma sätt. Hur jobbar ni med Danmark med volym och marginal?
Varje land prissätts ju efter landets förutsättningar. Så det är ju olika prissättningar i Danmark och Sverige och Norge och Finland. Det fel som möjligtvis många har gjort tidigare i Danmark är att de har prissatt utifrån hur det landet fungerade för. Det vill säga väldigt högt. Och då får man ett negativt urval. Då får man de sämsta kunderna. Och när man har då dåliga system för att driva en kassaverksamhet som det var i Danmark, då är det svårt att driva verksamheter. Men med, som Peter är inne på, en dansk organisation som kan det här, som läser Köpenhamns Dagblad till frukosten, som har koll på vad som händer i landet, så, och som är nära dansk retail och danska konsumenter och alla intresseorganisationer som finns där, så då får man tillräckligt mycket information för att man ska kunna göra en bra prissättning av den risk som
finns. Sen så en sista fråga här på Payment Solutions, där ni säger att average tickets börjar gå ner lite grann. Vad är det som har drivit det? Är det nya typer av kunder eller ett annat kundbeteende?
Det är marknaden generellt, jag hänvisar till. Det finns ju en glidning i marknaden har alltid funnits. Priserna, produkterna blir billigare över tid. Inte minst har ju då e-handeln med lägre kostnader för att hantera lager och liknande och butiker gjort att priserna går ner. Och det säljs, det är enklare att komma och det är enklare att köpa små produkter. Det blir levererat hem till det. Så att, överlag så ser vi att det är något lägre snittkostnad per enhet. Alltså snittticketen går ner. Och det påverkar möjligheten att binda lånebok. Sen är det också så att vi har fortfarande då en e-handel, det är 10% av den totala handeln ungefär, som är fokuserad på mindre produkter. Vi ser ju inte de stora produkterna på nätet ännu. De kommer högst sannolikt komma dit förr eller senare. Och när de kommer dit så tänker vi att kreditbeteendet följer med. För att min ekonomi påverkas ju inte av var jag köper produkten. Den påverkas ju av vad det är för produkt jag köper. Så att vi tror att vi har en lägre ticket nu eftersom att vi ökar 30% av vår verksamhet på nätet nu och ökande. Vi har en glidning på snittköpet på grund av det. Och marknaden i sig har en för att så ser marknaden ut.
En liten uppföljning kanske den. Små lån har man ju också sett lite tidigare, kanske inte hos er men hos konkurrenter, att det är lättare att göra bra marginal, eller marginalerna är bättre på små lån.
Du tänker på sms-lån och liknande?
Nej, absolut inte. Utan mer, det är inte bara räntan utan det är uppläggningskostnaden. Så att när ticketsizen börjar gå ner, så att även om volymerna inte hänger med kanske i payment solution, så är lönsamheten på dem väldigt bra. Är det så hos er också?
Jag vet inte hur jag ska svara där. För att det är såklart så att kan vi få ut 295 kronor uppläggningsavgift på en 12 månaders räntefri på ett köp på 995 kronor, så hade det varit kalasbra. Men kunden tar ju inte det, utan kunden betalar kontant på de små köpen. Och därför så blir det ju att det är svårare att bygga lånebok. Snittköpen så att de går ner lite grann. Att det är lättare att dela upp en 3000 kronors köp på 12 månader räntefritt, betala 25 kronor per avi, betala en uppläggningsavgift, än det är på kanske 700-800 kronor.
Okej, ska vi se en fråga där också?
Ivan Ajaj, tack för en jättebra presentation och grattis till ett lyckat kvartal. Min första fråga var egentligen agenterna. 17% tillväxt. Kan ni säga något om hur mycket agenter bidrar och hur mycket ni själva?
Vänta, har du siffran utan till?
Den är under 30%.
Jag tror det var 24% i kvartalet som kom från agenter. Exklusive A-bank.
Och kreditförlusterna, ni säger den minskande trend håller på att minska. Är det att ni själva har valt att strama åt, säga nej till flera, eller är det konjunkturen framförallt, eller kan ni berätta lite mer?
Det är konjunkturen framförallt. Vi har, som jag har sagt tidigare, vi är bekväma med att ha hög risk och vi är duktiga på att prisa den, och vi har försökt att öka risken, men vi gör ju inte det genom att vi öppnar en kran och ser vad som händer, utan vi tar det stegvis och så följer vi vintage analys för att se hur beteendena blir på den nya batchen vi får in jämfört med tidigare år då, och vi har inte varit aggressiva nog på det, för att konjunkturen är så pass bra så att det ger oss att de ligger stabilt. Vi har då en väldigt stor batch kunder, en stor lånebok av kunder som är intagna på tidigare kriterier, vilket är då mer riskavärt, och det är klart att de, när det blir bra konjunktur, så drar de ju ner. Så att,
tack så mycket.
Ja, en kort uppföljningsfråga på den här, apropå agenter exklusive Jobbank. Om man inkluderar Jobbank, ska vi addera då ungefär 10-15% enheter? Eller vill ni återkomma med den?
Och Jobbank ligger på ungefär 65% mäklare. Resten är nu på egna kunder.
Okej. Okay. Ja, ska vi se om vi har någon mer fråga från publiken?
Ja, jag återkommer till kreditförlusterna som egentligen är oväsentliga, men jag vill veta hur det fungerar. Man kan ju tycka med små lån så borde det inte uppstå kreditförluster med tiden, för att det där drivs in på ett eller annat sätt. Och då är frågan, är det brister i inkassoverksamhet som är orsaken till att ni har kreditförluster överhuvudtaget?
Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan, för att det hade ju varit underbart om det var så att det inte blev några kreditförluster, men nu blir det. Och små lån, det är 90 000 kronor är ju på consumer loans, är ju i förhållande till marknaden totalt sett i den lägre rangen. Men det är ju fortfarande ett belopp som det kan uppstå kreditförluster på. Sen är klart att payment solutions, det är ju inte det som driver upp våra kreditförluster, utan där har vi ju, och inte minst e-handel, där har vi ju väldigt små kreditförluster. Sen är det ju också så här att vår verksamhet handlar ju inte om att undvika kreditförluster, utan vår verksamhet handlar i huvudsak om att kunna
gaffla in en range och prissätta den och ta de kreditförlusterna. Sen över tid så visst, vi får ju tillbaka mer eller mindre alla pengarna.
Okej, jag tror vi har en fråga på telefon också.
Tack. Om ni vill ställa en fråga till talarna, vänligen tryck 01 på era telefoner och ni placeras då i en kö. Vänligen berätta om din fråga kommer vara på svenska eller engelska. And if you want to register for a question, please press 01 on your telephone keypad. Once you're announced, please state if the question will be in Swedish or in English. Och vår första fråga kommer från Max Cederberg från Danske Bank. Vänligen ställ din fråga.
Tack så mycket för det. De flesta av mina frågor har redan besvarats. Hör ni mig okej förresten?
Ja då.
Ja, vad bra. Men jag funderar lite på det här med kapitalet. Nu i Q3 så har ni en buffert till ert kapitalmål om drygt 350 miljoner. Och ni har kommunicerat att ni siktar på att kalibrera kapitalrationen mot ert kapitalmål. Samtidigt så vet vi fortfarande inte effekten från IFRS 9 som förvisso lär implementeras då över en femårsperiod eller liknande. Men oavsett vad, ska man tolka det här som att ni tror att effekten på kapitalet från IFRS 9 2018 blir lägre än de här 350 miljonerna? Och räknar ni i så fall med en femårig implementeringsperiod?
Jag tolkar det som var flera frågor än, men om jag börjar bakifrån. Vad gäller regelverket runt IFRS 9 så är det fortfarande väldigt oklart vad som gäller. Dels om det är en infasningsperiod under ett antal år, i så fall hur länge den är, samt eventuell skatteeffekt från IFRS 9. Så den är väldigt svår att svara på. Men om vi då tittar på kapitalstrukturen där vi står. Vi har en utdelningspolicy om att dela ut minst 50% av företagets vinst efter skatt. Och den policyn står kvar. Sen är det precis som du också hänvisar till. Vi hade en extra bolagsstämma i förra veckan där styrelsen bad om och fick mandat till återköp av aktier. Och det ska ses som ett komplement till den utdelningspolicy. Att minst 50% av årets vinst delas ut. Och sen används återköpsprogram i den mån det är möjligt och i relation till de kapitalmål vi har. Sen får vi ju ha IFRS 9 lite vid sidan av tills dess att vi vet exakt vilket regelverk som gäller. Så det, den effekten får vi återkomma till.
Okej, tack för det. Sen vill jag bara följa upp snabbt på Peters fråga om Norge här. Jag vet inte om ni sa det, men har ni sett några som helst förändringar i beteendet hos kanske framförallt norska konkurrenter så långt nu i Q4 i och med att de här nya riktlinjerna är på plats?
Generellt sett så är marknaden lite trevande försiktig eftersom att det första månaden med nya klart tuffa begränsningar. Så att det är klart att marknaden och konkurrenterna och vi ser en minskning i försäljningen. Men hur stor den är kan jag inte svara på just nu.
Okej, tack för det. Det var mina frågor.
Tack. Jag vill påminna er om att om ni vill ställa en fråga, vänligen tryck 01 på era telefoner. Och då vi inte har några fler frågor via telefon så lämnar jag över ordet till talarna igen.
Okej, okay. Perfekt. Fortsätter med lite fler frågor här. Jag tänkte fråga just på finansieringssidan. Det har varit ganska tydligt att det är samma med en börsintroduktion då, så var ju en av tankarna att ni skulle diversifiera finansieringsstrukturerna. Och det är ju ganska digert fortsatt med det. Inlåning som andel av total finansiering har gått från 88% till 78% nu på ett år. Om vi blickar ett år framöver, vad har ni något mål, någon typ av tanke om vart ni vill ligga? Man kan bara notera att inlåningsbasen exempelvis är ner lite grann hittills i år. Och så har ni emitterat mer obligationer till istället då.
Vi kommer inte gå ut och säga exakt vilka fördelning vi har mellan de här tre. Men vi kommer fortsätta vara aktiva inom både MTN och ABS. Därför vi ser fördelar med att ha den finansieringen inne. Och det är mycket också relaterat till hur vår verksamhet utvecklas. Tittar vi på våra två banksegment så använder vi mycket av MTN och ABS-finansieringen för att matcha framförallt tillväxten i konsumentlån. Därför att det är en mer långsiktig finansiering och det är mer långsiktiga duration på de här lånen. Medan mycket av vår inlåning går till att finansiera retail finance med kortare duration. Så vi kommer använda de här tre verktygen för att hitta en mix som matchar den utlåning vi har för att finansiera verksamheten på lång sikt. Sen ska jag också säga att jag tror inte man ska förvänta sig att inlåningen sjunker jättemycket till. Därför den är en relativt billig finansiering. Så på sikt kommer den fortsätta att vara den största finansieringskällan vi har. Mm.
Och om man tar ett mixperspektiv då vad gäller finansieringskostnader. Just hur skulle du se att liksom den strategin då får för påverkan på intäkter då, eller på räntenätt till exempel?
Tänker du här och nu eller på längre?
Ja, alltså fortsatt om vi tar går ett eller två år ut då. Just när du säger att ja, men fortsatt mer via MTN och ABS till exempel.
Ja. Där ska man komma ihåg, förutom att vi vill matcha finansiering med den utlåning så kommer vi naturligtvis titta på vad är vår totala räntekostnad för det här. Och det kommer vi följa löpande. Man ska komma ihåg att till exempel MTN faller ut efter en viss period. Och det är därför vi emitterar någorlunda jämnt tempo med lite olika duration på den här MTN. Och det är ju för att när de här förfaller så har vi möjlighet att titta, vill vi emittera mer eller ska vi öka inlåning mer? Och det är för att vi vill styra vår totala finansieringskostnad. Så det beror på lite hur ränteläget utvecklar sig här framöver.
Sen tänkte jag komma tillbaka egentligen på till intäktssidan och framförallt just mot Payment Solutions. Där ni då pratar om just, Kenneth, du nämner det exempelvis där just med korsförsäljningen av kort. Nu får vi inte utbrutet hur mycket av utlåningen som är just genom kreditkort då. Men ni har ju pratat mer optimistiskt kring möjligheten att öka låneboken inom kort och distributionen av kort här senaste två kvartalen. Och framförallt att kortförsäljningen av kort har blivit mer framgångsrik här på sistone. Kan man klä det lite mer, liksom, lite mer siffror? Går det, för ni har ju under en tid då haft i princip en oförändrad eller en fallande kreditkortsbok, är min uppfattning. Kommer det här vara något betydande tillväxtbidrag eller är det snarare att det stiger med liksom, övriga låneboken? Eller vad är förväntningarna framöver?
Ja, vi kan titta på Payment Solutions så utan ge exakt så är kreditkort cirka 20%. Och vad gäller tillväxt på den här delen så ska jag säga att den mer följer Payment Solutions som helhet tillväxtmässigt.
Okay.
Man kan ju säga, du var inne på anskaffningskostnaden, ett skäl till att den inte har vuxit så mycket är ju att det har varit en ganska tuff konkurrens och att anskaffningskostnaderna har varit höga. I vårt tycke för höga. Men vi ser nu här att vi har hittat kanaler för att öka trycket igen till vad vi ser klart attraktiva anskaffningskostnader. Därmed inte sagt att, och då tror du hyggligt rätt på när du säger att den har inte varit sjunkande, men den har varit förhållandevis stabil. Den har ökat väldigt lite. Den kommer inte vara en stor bidragsgivare till kraftig tillväxt, men vi tror att vi kommer att förbättra fart på kreditkortsaffären.
Okej. Okay. Vi har en till fråga via telefon.
Yes, we have a telephone question from the line of Adedapo Ogunte from Morgan Stanley. Please go ahead, your line is open. Adedapo Ogunte from Morgan Stanley, please go ahead, your line is open. The line from Morgan Stanley, please go ahead, your line is open. If you want to ask your question. Apologies, ladies and gentlemen, it seems that we have no further questions from the telephones.
Okej. Då tänkte jag egentligen bara följa upp på konkurrensbild rent generellt. För några av era konkurrenter har ju bland annat nämnt då att exempelvis i Finland så har konkurrensen blivit väsentligt tuffare. Och man har ju haft ett antal aktörer som har gått in i den finska marknaden ungefär senaste året. Och därmed egentligen ökar konkurrensbilden ganska ordentligt. Även om den långsiktiga tillväxtpotentialen i Finland är hög. Har ni upplevt någonting där eller tycker ni att liksom, saker är ganska oförändrat? För när jag samtidigt lyssnar på er när ni pratar just om marginaler om olika marknader så känns det ändå som att de är förhållandevis stabila och det är mer mix som driver ner marginalerna på gruppen.
Ja, tittar man i Finland så är det ju som du säger att konkurrensen har ökat märkbart. Framförallt har ju de norska bankerna i stor utsträckning gått in på den finska marknaden också. Vi ser också att mäklat ökar kraftigt som en konsekvens av det. Eftersom att de norska bankerna är väldigt drivna av mäklade affär. Jag är lite förvånad över den tillväxten de har haft. Därför att ett av de skälen till att vi inte har gasat i Finland är att vi har haft svårt att hitta bra data för att kunna göra säkra kreditbedömningar. Så vi har legat lite lågt med det. Vi känner ju att vi har gjort det nu. Vi har, om vi pratar om tår och fötter i Danmark, så är vi långt ut på benet i Finland. Vi känner att vi har bra koll på läget, och det är därför vi nu vågar ösa på. Och vi kommer att se en bra tillväxt i Finland. Priskrig skulle jag inte vilja säga att det är, men utan det är förhållandevis snarlikt den svenska marknaden. Men de är ett stort inslag av norska aktörer som är konkurrenter.
Mm. Okej. Okay. Christian, var någon avslutande fråga kanske? Nej, det ser inte ut som.
Okej, okay. Tack så mycket för det, Peter. Vår nästa rapport släpps den 6 februari 2018. Vi har en kapitalmarknadsdag den 27 november här i Stockholm som jag vill gärna bjuda in er alla till. Mer information om det finns på vår hemsida. Så tack.
Tack. Tack. Tack.